Hej, jag heter Karin Pettersson och är kulturchef på Aftonbladet som har Skandinaviens största och bästa kultursida. Varje vecka kommer dessutom mitt nyhetsbrev där jag skriver personligt om veckan som gick och gör ett urval ur veckans bästa texter och poddar. Både hos oss på Aftonbladet Kultur och på andra ställen. Nyhetsbrevet kostar ingenting och du får första tjing på inbjudningar till våra event och samtalskvällar om litteratur och idédebatt. Gå in på aftonbladet.se/kulturbrevet och bli prenumerant. Hej då!
Hallå?
Hej!
Hej! Gud, jag är så andfådd. Det känns som att jag så flämtar som en Sankt cool. Bernards hund i micken.
Ja, säkert någon som gillar det. Du, tack för senast.
Tack själv. Kul att du kom. Det var kantat av drama när du skulle komma till min premiär.
Ja, och jag ställde till en scen så alla blickar vändes mot mig istället för stora scen.
Ja, du lyckades få din egen premiär.
Det känns jättetråkigt att bara du skulle... Varför skulle du bara vara på stora scen? Det kändes jättetråkigt.
Nej, men du var på ett panelsamtal om kvinnliga incels.
Ja, kanske senare på vår show än varje podd kan berätta vad en kvinnlig incel är. Mm. Men precis, och därför cyklade jag. Det var faktiskt en underbar grej. Jag hade liksom som en flyktplan uttänkt i varje steg där allting klaffade.
För saken var den, ska jag säga, så att då skulle ditt panelsamtal sluta 19.00 och min pjäs skulle börja 19.00 premiären.
Mm. Och jag var på Djurgården och du var på Dramaten. Så därför cyklade jag till mitt panelsamtal. Innan dess hade jag mejlat kundservice och sen så slussade kundservice mig till din producent och sen så mejlade jag din producent. Din producent lejde några garderobsvakter att, men jag fick ett straff. Jag hade platser på parkett, men om man ska komma sent så får man andra balkong. Men då så var det två stycken underbara killar. Jag är verkligen svag för den här typ av yrkes... Alltså den delen av yrkeskategori eller yrkesgrupp, alltså den delen av samhället som är typ garderobiärer. Mm. Det är så romantiskt på något sätt. Jag undrar alltid över deras liv. De är alltid liksom så här unga och vackra och typ hjälpsamma. Mm. Och det var massa som slussade mig fram. Jag fick springa typ som en slags askungen längst upp för alla stentrappor i Dramaten. Jag hoppade på cykeln 19.01. De på Spritmuseum där jag var på frågade, kan vi ta en gruppbild? Jag sa nej. Och sen så bara hoppade jag på cykeln. Var där 19.10. Sprang upp alla stentrappor. Blev insläppt. Och sen såg jag. Så jag missade faktiskt för 10 första minuterna. Var de bäst eller?
Precis. De, man missar lite... Det finns en inläsning av mig där i början. Då missade min öster.
Tur att inte vi fröjdörande på riktigt. För då hade det här varit typ en jättesån aggressiv handling från min sida mot dig.
Ja.
Alltså förstår du vad jag menar? Då hade det här betytt någonting. Liksom. Ja. Men jag lovar att det betyder bara att jag fick 10 000 på ett spritmuseum. Det var därför jag gjort det.
Underbart. Grattis. Ja. Nej, men vi hade också vår tredje medlem i en Vice-Sexin-podd, vår nära vän Ingrid, hade också väldigt stora problem att komma till, hade också ett drama att ta sig till premiären, därför att hon satt i en taxi med två andra och de fastnade bakom en 8 mars demonstration liksom kom inte framåt. En av dem tog en voj och så vidare. Så det var mycket drama. Men det var väldigt kul att ni kom. Också att kul att ni hade de här... ni verkligen hade sån MacGyver-sätt att ta er dit.
Men vi hade verkligen stämning att inget skulle stoppa oss. Och inget stoppade oss heller.
Nej, det var som en sån här...
Men vi också stängde stället. Det kan jag berätta för kanske kul för någon lyssnare att veta hur... att vi festade tills vi blev utslängda, kan vi också säga. Du hade gått för länge sedan.
Jag gick hem. Ni var kvar.
Otroligt goda öl på Dramaten.
Uh, jag har minsann inte legat på latsidan utan konsumerat två samtida kulturella verk sen vi hörde sist. En sak är att jag har sett Poor Things som du pratade om i förra podden.
Mm.
Och som nu är aktuell igen för att Emma Stone har fått en Oscar, berättade du för mig, eller?
Mm.
Stämmer det?
I natt fick hon den.
Ja.
Vi spelar in måndag morgon.
I natt nu spelar in. Fast inte stapplande gång.
Vad sa du? Stapplande gång?
Sin stolpiga gång. Jag hade inte en väldigt markant stolpig gång under filmen.
Ja. Du menar när i Poor Things?
Ja, precis.
Ja, hon, ja, just det. She channeled a toddler.
Just det, precis. Mm. Exakt.
Mm, okay. Jag tror när hon tog emot Oscars-talet.
Det skulle vara liksom en väldigt stort antiklimax som hon stolpade upp där och det var bara en vanlig gång. Alla trodde att
Emma Emma.
Hon hade gett en Oscar för att hon hade så jävla trovärdig toddler walk och som visade sig att det var bara hur Emma Stone går.
Snopet.
Precis. Men i alla fall jag har sett den. Och den andra saken som jag har gjort är att jag har läst Asta Olivia Nordenhofs andra del i hennes septologi som hon nu håller på med. Som heter Djävulsboken.
Ja.
Vi har ju faktiskt, vi pratade ju faktiskt, hade ett avsnitt om hennes, om den första delen i hennes sån här romansvit.
Alltså det hade vi verkligen. Jag var så fucking berörd av den boken. Ja. Det är bland de bästa böcker jag någonsin läst, tror jag.
Ja, den är helt otrolig.
Och jag tror jag grät när jag typ läste och wept när jag läste upp i vår podd. Det kan man gå tillbaka och lyssna på. Det handlar inte bara om att jag gråter, utan det handlar också om att vi pratade så mycket om den boken och så.
Ja. Ja, men hon är ju verkligen så här. Hon får en att börja kalla det nordisk litteratur. Att man helt plötsligt vill vara med i Danmark och säger så här.
Ja.
Hon är ett verkligen exempel på den nya, jättebra skandinaviska litteraturen.
Vi Skandinavien.
Så i alla fall, Asta Olivia Nordenhof, hon är född 1988 och hon kanske blev känd i Sverige. Jag tror nästan det enda andra som är översatt till svenska är det här Det enkla och det ensamma, heter den så?
Det gör den, det är hennes debutdiktsamling.
Precis, som är en diktsamling. Och sen så har hon skrivit de här romanerna och den här djävulsboken, det är liksom, den har typ parollen, eller vad ska man säga. Det är ett försök att svara på frågan om det är möjligt att älska under kapitalismen. Och det var anledningen till att jag nämner att jag har kollat på Poor Things. För att det var så jävla lustigt. Därför att, först läste jag hela djävulsboken i någon slags feber typ. Och den handlar delvis om Asta Olivia Nordenhof har ju själv sån erfarenhet att arbeta som prostituerad. Men det är liksom en beskrivning av det också i boken.
Kodord för att vara dansk, skoja.
Ja, precis. Det, exakt. Det är verkligen så här, jag fattar inte, Danmark kan vara så jävla urspårat. Det tänker man verkligen på när man läser hennes böcker, att det bara är så här.
Men det blir så bra litteratur. Det känns också så här i kontakt med Tove Ditlevsson att det är typ sådana lösningar hon gjorde hela tiden. Och sen så skrev man jättebra romaner.
Verkligen.
Medan man själv får författarfondens arbetsstipendium och löser det på det sättet.
Just det, precis.
Nej, men och att skriver om det.
Liksom, nej, men att det bara var någonting komiskt i att Poor Things och Djävulsboken egentligen handlar om lite grann om samma sak. Så så här, en ung kvinna som är på något sätt offer för ett experiment av en man. Mm. Och sen arbetar som prostituerad. Och sen skillnaden att Poor Things utspelar sig i en sån glättig steampunk-miljö. Och har liksom en helt, liksom, eller jag vet inte, jag uppfattar beskrivningen helt utan någon form av djup eller botten överhuvudtaget.
100% håller jag med dig om det.
Bara en estetisk, pajig liksom...
Babe, jag glömde säga en sak när jag pratade om den, och det här kommer du förstå.
Ja.
Jag placerar den i den här delikatessen-miljön.
Det var det enda jag tänkte på. Jag
bara, eller hur?
Ja, ja.
Och Amelie von Montmartre, ja. Det liksom är det som folk kan ha som brygga in i det. Mm. Men liksom den här... jag kommer inte ihåg vem som har gjort delikatessen, men det är liksom groteska, samma som manliga universum.
Amelie von Montmartre. För att jag, ja. Och han gjorde också den här, såg du och jag den, kanske på 90-talet, de förlorade barnens stad.
Det gjorde vi. Det gjorde vi.
Det är,
och det är liksom ett manligt universum som är så där steampunk Europa.
Det är så här typ en dvärg med ett liksom vanställt ansikte går in och pratar om några enäggstvillingar med couturekläder. Och sen kanske det kommer så här, och någon slår en gonggong. Och sen, alltså det är liksom ett, exakt, det är den estetiken.
Jean-Pierre Genet heter han som har gjort det. Och så är det att göra en film som Amelie von Montmartre, jag vet inte, den har blivit hyllad, men jag kan berätta snabbt hur den är om ni ser om den. Hon har inget tal. Alltså, det är den där förblässen för liksom, att delar av hjärnan inte fungerar på unga flickor. Att hon har liksom, hon pratar inte, utan det är en berättarröst genom hela filmen som skär av hennes agens. Så. Och så är det typ att hon får någon visar vägen med hjälp av ett träben eller en krok. Typ, och så.
Just det. Han heter Jean-Pierre Genet.
Genet. Ja, precis. Ja.
Och han gjorde tillsammans med... Nu blir jag jätteledsen, för det är såklart en serietecknare som har varit med och gjort den här skiten på 90-talet.
Men det tycker jag man kan känna av lite, inte för att vara taskig.
Alltså, för det är som en serie, liksom. Som en slags serieestetik.
Mm.
Alltså att det är väldigt så här... om man ska säga... När man säger ordet seriefigur i sin mest generiska liksom, förklaring, så är det liksom en platt, förenklad karaktär som liksom har en egenskap eller en känsla eller någonting sånt där. Det är rätt så mycket som det är såna seriefigurer som man placerar ut och sen har liksom en vacker estetik och så där. Men precis, för de gjorde tillsammans först den här delikatessen och sen de förlorade barnens stad och sen gjorde de Amelie von Montmartre. Men jag har aldrig sett Amelie von Montmartre.
Okej, men du måste se den, för den är liksom jätteavancerad porr. Den var innan liksom... den är verkligen innan feminismen slog igenom, om det är tredje vågens feminism.
Ja, men precis, för det var det jag tänkte på med Poor Things, var liksom också som innan feminismen slog igenom. Alltså typ att jag blev så himla förvånad, alltså att vi var tillbaka igen på typ så här, ja. Att det var liksom som att så här, och på ett sätt så är det lite så här, aha, oho, alltså lite mer så, att typ så här, för att det var så fruktansvärt utskällt den där grejen att göra liksom bara en manlig sexfantasi som är så här, what if liksom en jättesnygg kvinna var jättekåt och ville jobba som hora och det inte var ett problem. Alltså typ så här, det
var ja, och att hon inte var gnällig, för hon förstod inte någonting. Hon var bara glad som ett barn.
Precis. What if ett för att jag får lite grann på så här vad filmen handlar.
Du kan inte sätta mig från att Marte, den är typ
känna till massa fucking ointressant, och så tänkte jag så här, för att det egentligen ser det där liksom idén är så här, vad händer om man tar ett barns hjärna och opererar in i en vuxen kvinnokropp då liksom?
Vad
skulle hända då? Och då tänker jag bara så här, ja, för mig är det så jävla ointressant fråga, för det är bara så här, ja, det som skulle hända var, skulle väl vara, alltså tyvärr, att så här, den skulle vara som någon form av liksom intellektuellt funktionsnedsatt. Ja, men förstår du vad jag menar? Och sen långsamt bli vuxen då. Bara det att den hade hela tiden en vuxen kropp. Det skulle väl inte vara... det är väl ingen,
ja, men det som är vinsten, det som är vinsten är ju momentumet när man får ligga med någon toddlerhjärna i en kvinnokropp. Det är det som är vinsten.
Ja, men exakt.
Att man slipper liksom en nagging bitch.
För lite är det väl kanske så här, om man då ska liksom försöka liksom tänka så här, vad vill man berätta, eller vad är det man vill berätta då, liksom jag berättar den berättelsen, historien, så här, är det så här då att samhället, alltså jag tycker det är nästan mest flänga typen av samhällskritik som är typ så här då, att nästan som Rousseaus idiotiska idéer om att det finns kanske en sån ädel vilde typ, eller någonting sånt, att det är typ så här.
Men det är sån, om, hans Emil är det väl, att han är så här, det här barnet som är,
ja,
typ,
barnets blick är liksom, ja, fri från alla normer och förväntningar, och det, därför, ja, kan barnet gå in och vara så jävla real jämfört med den förljugna liksom samhället, typ lite så, som känns också, tycker jag, som är väl så här, jag vet inte, det är inte, det är liksom, jag bara tycker det känns som så jävla basic idiotisk samhällskritik typ. Mm. Men liksom typ att, och sen mycket då med sex, att det är så här då att typ nästan lite så, varför är sex, varför är det så stor grej att sex ska vara reglerat, varför kan inte alla bara ligga med alla och prostituera sig och liksom, alltså typ det är som att den här toddlern, för det fanns ju någon form av lite feministisk spiral, typ att toddlern är en sexpositiv feminist.
Mm. Vilket sammanträffande.
Toddlern är så jävla...
Tänk om toddlern har mer varit inne på att gräva i sand, förstår du vad jag menar?
Ja, men...
Alltså samman, så himla lyckligt att den älskade onani liksom.
Verkligen, ja. Och att den liksom då också så här älskade att ha, den har ju en vuxen kropp, så det är liksom så här,
jo, men
jag vet inte, jag blev lite förvånad, eller liksom, jag vet inte riktigt, det är liksom, man kan liksom, det känns som att så här, det finns saker man kan berätta med de här liksom burleska, surrealistiska, mer så sagobetonade inslagen, eller det med liksom så här, men det känns som att så här, det de berättade med de hjälpmedlen då, som man har med att så här, fysikens liksom lagar spelar ingen roll, eller alltså du vet så här liksom, det blev, jag vet inte, för mig var det liksom, var det ingenting som var intressant.
Nej. Jag tycker det är duktigt av Emma Stone att klara av det. Jag tycker det är bra. Jag tycker det, hon var en bra skådis.
Ja, det var hon verkligen. Och det var som du sa, jätte liksom, det var ju en underhållande, alltså, det var en underhållande film med så här vackra liksom.
Ja, men det var bra hantverk av henne.
Och sånt, eller liksom som en, vad sa du?
Det var bra hantverk av henne. Alltså, ja, hantverket är inte bra, bara vara bra skådis. Hantverket är också att klara av de männen på set. Förstår du?
Ja. Så att liksom, ja, att hon... jag tyckte den blev lite mer intressant när barnet, ja, skulle träffa, när hon skulle träffa sin gamla man. Då blev jag liksom lite mer intresserad av historien.
Mm.
Liksom där vaknade jag till lite i biosalongen och kände så här, nu blir jag liksom lite intresserad.
Mm.
Men
det blev inte.
Men sen var det också så fucking liksom platt beskrivning.
Ja,
så att det blev inte kul.
Jag tycker det var så sämst att hon vill bli läkare. Var inte det hemskt?
Det var det. Det var en riktig bottennotering. Ja, men det ja, men alltid när hon satt och läste Goethe och sånt, det var bara,
ja,
så här,
men det var så hemskt.
Ja, men det var liksom som att så här, låt den mest pantade killen i världen, skrev en lista på hur hans drömtjej är. Jag tänkte också det, att hon var socialist, var nästan också, ja, för mycket. Att hennes liksom prostituerade svarta kompis var en jättegod socialist.
Aha, snark.
Och man bara, och sen bara, nej, jag tänker inte vara ihop med min gamla kille. Jag tänker gå till ett socialistiskt möte. Och så man bara säger sådana...
Men as far as humor goes, jag skrattade mycket. Och efter vår förra avsnitt så sa jag ju att egentligen handlade det om en man. Att hon var en man, alltså hon är en fuckboy. Och det fick jag en jätteintressant inspel från en psykolog som sa att även Mark Ruffalos karaktär, alltså den älskaren som alltid är en älskare och till slut blev kär, att även han, de hade liksom gjort kvinnorollen till en man, för att han blev en hysterika som blev inspärrad, typ så hur män ser på tjejer som är kära, ja, spärra in den hysterikan.
Han var jättebra, och det var en väldigt rolig, bra karaktär. Där var jag också pyttelite underhållen liksom, av det.
Var den här lik Djävulsboken?
Ja, men det som, nej, det var absolut inte lik Djävulsboken, för Djävulsboken är ju liksom motsatsen när det, alltså för den handlar ju, alltså liksom där är det ju en för den här, alltså inte för att vara liksom feminist, men liksom det som verkligen några jättepantade män har skrivit det här manuset, och så upplever jag Poor Things, men Djävulsboken är då skriven av en kvinna som har jobbat som prostituerad. Alltså det är ändå en skillnad i hur man liksom, hur man kan liksom berätta om den erfarenheten.
Mm.
Nej, men det var bara, nej, men det är en helt annan typ av produkt. Det var bara det att det var så här lite, och det är en helt annan, liksom, en helt annan genre, ett helt annat universum. Det var bara lite så komiskt att det helt plötsligt bara så här, ja, just det, handlar om en ung kvinna i prostitution typ. Ja, men jag vet inte. Det är ju någonting med Asta Olivia Nordenhof, att hon liksom började det här projektet med att säga att hon ska skriva en septologi.
Som Fosse.
Vad tycker du som författare om den idén? Att man ska liksom... För jag förstår henne, för det är något som är så himla tilltalande att tänka så. Nu ska jag skriva en septologi.
Det kan kännas så. Det kan kännas så här. Det är en känsla som ofta infinner sig i den här känslan. Om jag skulle skriva en septologi.
Ja.
Det är en känsla att liksom, som är god att vara i.
Ja.
Så himla trevlig tanke att gå omkring en vårdag och tänka att man ska skriva en septologi.
Ja.
Men att göra det är liksom en helt annan verklighet.
Det finns också ett metaperspektiv med det. För jag tänker så att hon förmodligen har sålt in den här septologin. Och kanske liksom allt förskottet på en gång. Eller förstår du menar? Typ att
så, man ska, är det,
att,
så är det.
Liksom att, för den hela septologin handlar om pengar.
Visst.
Och liksom att man säkert kan liksom få en liksom bra deal om man lovar att man ska skriva 7 böcker.
Ja, det är så man pumpar upp förskottet.
Ja, för det tycker jag bara är liksom, det tycker jag faktiskt gör att hela grejen blir bättre. För man känner, för hela denna boken, som då är nummer 2 i septologin. För då ska man säga att den första boken fick så här, Nordiska rådets pris. Alltså den blev typ så bizarrt hyllad. Den var 5 av 5. Det var liksom en fucking,
alltså den hade allt.
Den hade allt. Du grät när du läste.
Språket, liksom, alltså ja. Berättelsen, nyanserna. Liksom, den var liksom fulländad som hantverk och berättelse också. Alltså det den handlade om var också helt fantastiskt.
Den är helt otrolig. Den rör sig löst kring... septologin har ju också en skitbra idé. Som att den löst ska röra sig kring den här fartygsolyckan / liksom försäkringsbedrägeriet, som är ett kryssningsfartyg som heter Scandinavian Star. Som liksom... där det dog jättemånga människor beroende på att det var några som ville göra ett ägarna till det här ville göra ett försäkringsbedrägeri och liksom medvetet tände en eld för att tjäna pengar och tjänade också pengar och kom undan med det. Så det handlar om så här jävligt ruthless en övertydlig bild av liksom ni fattar själva, men inte ens säga, men liksom hur pengar, alltså girighet, offra liv för girighet och det här liksom. Men då den första boken var så fruktansvärt bra, för den handlar bara otroligt löst kopplad till den här händelsen, så beskriver den en mamma och pappa och ett barn och deras fruktansvärda, liksom så här, otroligt så här psykologiskt finlir i deras
utan att vara
klassvandring, klassproblematik, alkoholism, sexism, alltså you name it, fortsätter i evighet, fast så här på ett sånt riktigt sånt liksom Beethoven sätt liksom.
Ja, alltså poängen är att hon använder bara nyanserat. Man använder bara nyanser. Hon säger inte någonstans rätt ut. De är påverkade av kapitalismen. Typ att hon inte har ordet kapitalism med.
Jo, men hon har boken. Det. Det är det som jag tycker också är rätt coolt. Att hon har det tycker jag rätt mycket.
Det känns som hon inte har det.
Men det känns inte som att hon har det. Nej, men jag fattar vad du menar. Ja.
Mm.
Nu ska jag läsa samma sak som du läste. När du läste ur pengarna på fickan förra gången. För det här handlar om liksom... hur det är liksom att behöva sälja sin arbetskraft. Som är liksom grundpremissen i kapitalismen. Men den här karaktären i den första boken, hon heter Maggie. Hon kan inte jobba för att hon är för paj. Så istället så lever hon som någon slags semi-prostituerad. Och är liksom ihop med män på olika sätt som kan försörja henne.
Ska du läsa dem? Jag ska dammsugaren.
Vad sa du?
Dammsugaren, är det
ja,
den?
Ja, exakt.
Det är så fucking
jag läser
bra.
Den igen.
Ja, kör.
Hon är prisgiven. Alltså hon har bor tillfället hos en man som visar upp en dammsugare. Hon är prisgiven, det är klart. alla dessa män med sina dammsugare och slokande hundansikten. Men vad skulle hon annars göra? Börja jobba på fabrik? Stämpla in klockan 5? Det skulle aldrig funka. Den vanliga arbetsmarknaden har inte rum för en människa som hon, som då och då behöver en hel dag för att gråta eller ligga på en gräsmatta och genomströmmas av ångest och aldrig, aldrig skulle kunna komma i tid eller lyssna ordentligt på instruktioner. Det finns ingen arbetsgivare som kan använda henne till något. Och dessutom, om hon nu ska användas, och sån är lagen, så vill hon gärna intala sig att hon själv bestämmer hur. Så det är lite
det är
den,
så bra.
Med den beskrivningen i bakhuvudet.
Den handlar om mig.
Ja, precis.
Nej, men på riktigt. Jag känner, alltså, fast det är därför den är bra också. Det handlar inte bara typ om utslagna människor, utan det handlar liksom om den universella känslan som är: jag kan inte fungera i ett samhälle för jag måste bara ligga och gråta en hel dag. Och så är det. Och så, jag tror faktiskt det är universellt. Och så har hon hit, så kan hon skriva om det. Igen blir jag fucking... Jag blir så berörd av bara nu när du läser. Det är så,
ja, men jag vet. Det är
så
helt
fucking
otroligt.
Bra.
Men nu, jag ska läsa ur Djävulsboken som handlar om när jaget bestämmer sig för att börja sälja sex. Beslutet, alltså det övergripande beslutet att bli prostituerad, hade jag tagit på vägen hem från ett möte där kvinnan bakom pansarglaset på socialen hade förklarat för mig att mitt socialbidrag hade halverats på grund av någon reform som hade införts för ett tag sedan. Självmord eller prostitution, tänkte jag på vägen hem. Men det här är ingen offerberättelse. Det är en berättelse om att kommunen kan dra åt helvete. Och dessutom hade jag länge drömt om att tjäna stora och snabba pengar. Jag var psykiskt sjuk på den här tiden. Vad nu det betyder. Hur som helst så var jag överlag oförmögen att bete mig socialt acceptabelt. Jag flörtade till höger och vänster. Jag grät över minsta lilla eller skrattade när man förväntades vara allvarlig. Man kommer att tänka på en skursvamp som någon vred ur och vred ur. Men det slutade inte komma smutsigt vatten. Men,
också
ja, men ni hör att det här är bra prosa.
Det är bra skit.
Det är bra skit. Jag ska faktiskt vara med på ett samtal med henne på, i Köpenhamn. På Hovedbiblioteket.
När får jag komma?
Ja, det är 25:e.
Jag kommer.
Det är många, det är flera andra som är med. Men temat,
kan du skriva upp mig på gästlistan?
Alltså, temat är det här, kan man älska i kapitalismen? Eller vara kärlek och kapitalism? Som är liksom temat i hennes bok. Och så är det liksom flera andra författare. Och sen så har jag gett ut den här boken som på danska heter Den är det ig. Den är det ig. Den röda strosen slår ut. Det känns inte, eller det finns inte. Eller något sånt där.
Okej, vad fint. Fint. Kan du skriva upp mig på gästlistan?
Ja, det kan jag säkert.
Okej, men vi återgår till vårt program.
Den 25:e så... Alltså kommer ett samtal där. Men,
nej, men precis, kanske vi tar en minut och tänka efter.
Den börjar med en lång text som handlar om att jag typ inte har gått att skriva en tvåa i den här septologin. Och att hon har liksom försökt skriva två böcker som hon var tvungen att slänga för att det kändes inte som att de blev bra. Och jag vet inte, men bara den här så här sjuka så här tvångströjan det blir att så här, ha sålt in en septologi och sen har skrivit ett får Nordiska rådets liksom, pris och blir typ så, och blir så fruktansvärt bra. Och sen bara, okej, nu är det liksom 6 böcker till om liksom det här. Ja, men du förstår. Alltså, att, men det tycker jag också som nästan som så här meta-berättelse i att hon har... alltså, jag tycker faktiskt det blir ganska bra som fond för liksom hela temat. Att sälja sin arbetskraft liksom, på olika sätt. Men precis, men så att den här boken är liksom inte lika mycket av en liksom perfekt diamant eller liksom en slipad en ädelsten slipad till perfektion på det sättet som den första är. Men den är också extremt bra liksom, och extremt läsvärd. Den är väldigt så här, den har ett jävligt det är en jävligt mystisk berättelse. Extremt infångande och mystisk och liksom ja, liksom med ett väldigt, vad ska man säga, otydlig liksom, vad hände liksom så. Jag ska inte berätta mycket, men i liksom själva ramberättelsen. Men det är väldigt så här, tröstande tycker jag att bara läsa vissa meningar i den här. Just också för att hon... jag tycker det var en jävligt fin mening hon har skrivit här. För det handlar om eller berättar jaget är liksom inlagt på psyket och som ung och blir liksom intelligenstestad och får liksom resultatet att ha liksom under medel i IQ. Det var bara två, jag ska bara läsa två saker ifrån. Apropå att vara på det här typ ungdomshemmet eller psykiatriska kliniken för ungdomar. Vem var det som berättade för mig att jag kostade 40 000 om dagen när jag bodde på ungdomshemmet? Min socialrådgivare, någon av pedagogerna. Jag hoppades verkligen att ni skulle älska mig. Men det är svårt att vara värd 40 000. Och det är svårt att vara älskvärd för ett så stort dagligt belopp.
Fint.
Eller hur?
Fint. Ja, men jättefint.
Och den här meningen tycker jag var också. Vi är många som sitter här inne på grund av patriarkatet. För att ni inte vet vilka ni är om ni inte har någon att intelligenstesta.
Uff, riktigt god.
Alltså det var helt otroligt. Jag liksom... Och det bara
jag vet att jag ryser i studion.
Ja, visst är det liksom. För det är bara så här... Man
det är
bara,
ris.
Åh, gud, att någon säger det. Alltså, vad du menar? Typ att det är så här... För att hela samhället nu bara går ut på att vissa människor vill IQ-testa vissa andra. Alltså att en grupp vill IQ-testa en annan grupp. Och det är det som allt går ut på.
Uff. Ja, det var riktigt bra alltså.
Ja.
Riktigt, riktigt bra.
Ska jag säga vem som har översatt? För jag har liksom fått en ny respekt för översättare. Därför ska jag säga att Johanne Lycke Naderevandi och Kashiar Lycke Naderevandi har översatt.
Vi har ett samarbete med Göteborgs universitet och närmare bestämt masterprogrammet Kultur och demokrati.
För idag den 15 mars så öppnar nämligen ansökningen till höstens kurser och program.
Och alla som har en kandidatexamen inom humaniora, samhällsvetenskap eller liknande är välkomna att söka. Vi kanske ska berätta lite om vad det här innebär.
Ja.
Man kan fråga sig, vad är demokrati och vad har det med kultur att göra? Jo, på masterprogrammet Kultur och demokrati så får man ägna sig åt frågor som handlar om politik men också estetik, det offentliga rummet och folkbildning, brytningstider och kriser.
Just det, precis. Och så används liksom kultur i det här programmet som en ingång för att undersöka aktuella fenomen som typ kulturkriget, gigekonomin, klimataktivism, ortenrörelser och liksom kritiska potentialer inom konst. Och man har stor möjlighet som student att liksom välja att fördjupa sig i ämnen som just man själv är liksom intresserad av.
En spännande sak med det här programmet är att det innehåller en halvtermins praktik. Så istället för att bara läsa om och teoretisera så kan man också få se hur det skulle kunna vara att arbeta inom det här fältet. Mm. Och om man vill ha mer information så söker man på Kultur och demokrati masterprogram Göteborgs universitet. Och ansökningen, det gör man på www.antagning.se.
Just det. Masterprogrammet Kultur och demokrati på Göteborgs universitet alltså. Öppen för ansökan nu.
Vi tackar så mycket för att vi får samarbeta med Göteborgs universitet.
Tack. Vi fortsätter också vårt samarbete med Bonniers konsthall i Stockholm. Bonniers konsthall visar fram till och med den 7 april utställningen Jag kysser dina ögon av Conny Karlsson Lundgren.
Jag har sett bilder från den här. Jag liksom, i mitt flöde på Instagram var folk på öppningen. Och jag förstod inte först vad det var. Men det var någonting som fångade in mig. Det var en slags lyskraft som kommer från den här utställningen. Bonniers konsthall skriver att den handlar om begär, lust och intimitet och motstånd. Att det är det som utgör teman i Conny Karlssons Lundgrens konstnärskap. Över 20 år har han ofta med utgångspunkt i arkivens dolda mikrohistorier varsamt lyft fram perspektiv på queera erfarenheter och svensk böghistoria. Temporära platser som en park, nattklubb, sommarläget eller sovrummet utgör spelplats för undersökningarna. Ja, och jag tror att det var det här jag såg lite. Det är liksom, det var någonting som, något mystiskt och någonting som, du vet, när något är attraktivt och det är spännande när konst är så. För ibland ska man ha kritik mot konst som att den liksom den stöter bort den och den är bara i sig själv och man har ett avstånd mellan sig själv och konsten. Men den här skulle jag säga var mer insugande och suggestiv. Det finns liksom olika ämnen som diskuteras, men kanske inte så jätteexplicit. Men inom verkens ramar synliggörs politiska och juridiska strukturer och, samtidigt som det diskuteras inom konstens ramar då, relationer och stunder av extas och personlig frigörelse.
Visst. Och den har fått väldigt positiva recensioner. Det gäller att passa på lite grann och se den nu här. Sista månaden. Och det är också gratis inträde för alla som är under 26 år eller om man är arbetssökande. Och sen så har alla fri entré på fredagar. Passa på att se Jag kysser dina ögon av Conny Karlsson Lundgren på Bonniers konsthall, visas till och med den 7 april.
Ja, men tack så mycket Bonniers konsthall.
Tack så mycket.
Vi fortsätter vårt jättetrevliga samarbete med Uppsala stadsteater. Och den här gången är det den nya pjäsen Balkan Bordello som har premiär den 13 april på Stora scenen. Och vi erbjuder alla våra lyssnare ett rabatterat pris på 25%. Och det man gör då, det är att man skriver koden VARG i versaler. Och erbjudandet gäller på nyköp och ordinarie pris i zon A och B. Uppge koden VARG när du köper biljetterna. Berätta lite, vad handlar den här pjäsen om?
Ja, det här är en internationellt prisad produktion, den här pjäsen. Den heter Balkan Bordello. Den är skriven av Geto Nesiraj och den är regisserad av Blerta Nesiraj. Och den har liksom tidigare satts upp i New York, i Serbien. Och den handlar liksom om vad händer med den enskilda individen med relationerna och samhället när liksom soldaten från ett krig kommer hem, kommer tillbaka och liksom återvänder efter krigets slut. Den här pjäsen är liksom en modern omskrivning av den här grekiska trilogin av tragedier, Orestin, som är av Aiskylos, men den är liksom gjord i en modern tappning. Och det är liksom ett familjedrama om oläkta trauman, olösta konflikter som tar upp den här liksom, vad är det som sker när soldaten kommer hem? Liksom, det är en historia som kan tas av våld, hämnd, maktmissbruk. Och det är alltså en internationell succé redan, liksom, den här pjäsen. Och jag kan tänka mig att den är otroligt bra.
Det ska bli så spännande att få se en slags uppdaterad Agamemnon-berättelse. Och Uppsala stadsteater är stor nog att rymma många och hela Stockholm skulle kunna få plats. Det tar 37 minuter med tåget fram och tillbaka, så det finns inget att vänta på. Så skriv in koden VARG så får ni 25% rabatt.
Precis. Balkan Bordello går sig en jätteintressant pjäs om krig. Otroligt aktuellt, tyvärr, ämne alltid. Och fixa era biljetter redan nu. Så har ni dem, 25% rabatt. Härligt.
Och till Uppsala. Premiär 13 april.
Eller om ni redan är i Uppsala. Gå dit.
Ja, gå bara dit. Nej, men jag hade var på ett så här samtal om kvinnliga incels.
Jag sa liksom att jag inte kunde komma dit.
Ja, men det var väldigt kul. Men det var intressant för liksom du pratade ju om saker vi har pratat om tidigare i podden, och för mig var det här också ett sätt att återuppleva ett gammalt avsnitt när vi pratade om Catherine Angels bok Tomorrow's Sex Will Be Good Again. Mm. Vi läste den båda två. Och den handlar typ om samtycke efter MeToo.
Mm.
Och jag började läsa om den och jag fick skamkänslor, för det känns som att aha, jag förstod inte vad den handlar om första gången. Men nu så förstår jag vad den handlar om. Och det är som att jag tror att kvinnliga incels, alltså manliga incels är ju män som upplever att de är dominerade av kvinnor utan att ha kvinnor i sitt liv och vill ha sex men inte får sex om de inte köper prostituerade. Liksom, de får liksom inte tillgång till den här typ av liksom sex och kärleksmarknad. Men jag upplever efter jag läst den här boken som handlar om att hennes tes som är väldigt intressant är att efter MeToo så fick kvinnor liksom ett lillfinger av makt. Och det lilla lillfingret heter samtycke. Mm. Att man formulerade så här, vet ni tjejer, ni får en sak av oss, av samhället. Ni får samtycke. Och då var det som att alla tjejer, eftersom alla tjejer har liksom en tjejpersonlighet, tog det här lilla lillfingret och vårdade det som den sista droppen vatten. Så de blev liksom soldater i samtyckestjänst.
Mm.
Så därför, så fort det vankades kärlek och sex och närhet, kanske man ska säga, så tog de på sig att vara den utsända liksom, ambassadören för samtycke.
Mm.
Och det som händer då är att de tjejerna, eller vi tjejer, slutar att utgå från oss själva. Det viktigare är liksom, att upprätthålla liksom, samhällets till oss givna mandat. För att det är inte samhällets moral, utan det är liksom en slags delegering av moral. Samhället i sig, det är snarare bevis på att samhället i sig inte, de vägrar förändras, de vägrar liksom uppge maktordningar, vägrar uppge liksom patriarkala strukturer, vägrar sluta med våld. Tvärtom har både våld och våldtäkter ökat. Och kvinnomord och sånt har ökat i Sverige, i alla fall läste jag DN. Så det liksom, finns ingen sån gemensam samhällelig liksom, satsning, utan det är så här, de som ska sköta det här med sexuellt våld och våldtäkt, det är liksom kvinnorna själva. Och Catherine Angels tes som hon driver är att det blir på bekostnad av all form av närhet. Inte bara det sexuella våldet och våldet mot kvinnor, utan det blir också på bekostnad av att få connection med en annan människa. För att om man får välja så här, om du ska ha kärlek kan du eventuellt få sexuellt våld. Så om du vill välja bort sexuellt våld så måste du också välja bort kärlek.
Mm.
Och därför blir det som att framförallt så är man liksom sitt eget företag, och på det företaget så är man sin egen HR-person. Och den HR-personen är så här, att tyvärr våra regler är sådana att vi kan inte ha typ en annan människa som kommer in här, för då kan det uppstå våld.
Ja.
Också, så men jag förstod det här nu, så det är som att kvinnor nu, inte bara kvinnor, utan de är också så här samhällets städerskor av liksom sanering av liksom jämställdhet och ojämlikhet och negativa maktstrukturer. Ska liksom kvinnorna hålla på att städa det liksom, med sig själva som insats.
Mm, mm.
Så det som händer då är att de aldrig får uppleva kärlek och närhet. Samtidigt som den här trenden att hela tiden finns med så här, hur man ska göra för att få kärlek. Det är en jättestor liksom, industri, hur man ska, som din pjäs handlar om lite. Alltså olika råd till hur man ska liksom, bli en bättre människa, en bättre kvinna och mer attraktiv. Så det blir som så här, typ samma människor som håller på att optimera sig själv, kanske går i terapi, kanske går på yoga, kanske äter smoothies, kanske, eller smoothies gammal referens, men du vet så där, paleo och är jättebra på att träna 22 minuter varje dag och är utbildade, liksom att man hela tiden ska vara sån, och samtidigt som man kan hålla på med gränssättning, så det är som att För om man jämför med manliga incels så är det som de är just typ så här, anses liksom förlorare av samhället. Men det här är liksom det sorgliga, eller vad man ska säga, med typ kvinnliga incels, att det är liksom samhällets vinnare. Det är typ de duktigaste människorna vi har.
Ja.
Och det är därför det är de som är bäst på alltså jobba på företaget, som är då jämställdhet AB, som, och det är liksom också en tendens på individualism, att liksom samhället är sviker oss. Det finns inga, man pratar inte om strukturer längre, man pratar inte om patriarkat, man pratar inte om sexism, man pratar bara om att säga nej.
Mm.
Och det är det man har.
Ja, precis, för det är så märkligt på den marknaden, så här kärleksmarknaden eller liksom sexmarknaden om man ska kalla det, att liksom enda gången man har makt, alltså det enda sättet att utöva makt på den marknaden är ju när man kan säga nej. Så liksom, och det bygger på att man har någon som vill ha en. Så liksom, om man inte har någon som vill ha en, då är man liksom per definition maktlös.
Ja.
Liksom, för det finns inget sätt där att så här, typ, om man bara är så, ingen har någonsin av sig efter första dejten, och det har varit så i 5 år. Då, liksom, hur ska jag då vara en aktör?
Nej, man
eftersom
får inte det.
Enda sättet att vara en aktör är att välja bort.
Det är att välja bort och sätta en gräns.
Och att sätta gränser. Men om jag liksom
det är handlingsutrymmet som finns.
Att sätta gränser mot människor för att de sätter dem före jättetydligt mot mig. Och det blir en jävligt... Ja. Liksom, just att överhuvudtaget se på allting som den här liksom gränssättningen.
Men till exempel det här med bad boys, du vet, bad boys. Det är någonting som kommer dö ut, det här är min egen tes. Men innan så, det finns ju en sån sanning, och den sanningen handlar om typ sex och libidinal liksom kraft. Som är typ så här, jag vill att en bad boy knulla mig, liksom. Punkt, förlåt mitt språk. för det är så sexigt.
Ja.
Typ. Men är den här så här nya typ väckt polis på, alltså att vara sin egen polis, så är det ju så, har man fått liksom verkligen lära sig så här, för det är ju snälla killar man säger nej till, för att man får verkligen lära sig, det är 1A, du får absolut inte träffa någon som är farlig, alltså det här skyddandet av sig själv utesluter ju så många steg, så det enda man har att välja på är liksom olika nördar, för att man liksom, man, allt är ens eget ansvar. Till exempel, du träffar väl ingen fuckboy, förstår du inte hur farligt det kan vara, du kan bli dumpad, eller du kan liksom istället för liksom acceptera smärta liksom, eller ens egen lust, så handlar det bara om att göra rätt. Så det enda man har att säga nej till är liksom såna som på pappret är reko. Det är klart att det är liksom sinnessjukt, typ så här, okay, en trevlig lärarstudent som har bra relation med sina föräldrar. Det finns en massa såna så här Instagram-poster. Har han typ många bra goda vänner? Har han bra kontakt med sina föräldrar? Alltså olika såna, så här upptäcker du en svindlare, så här upptäcker du en liksom någon som vill, men typ någon som så här bedrar en, någon narcissist, och så alla liksom sexiga killar försvinner liksom. Det är liksom jätte, det kommer bara vara en sån, kommer vara som saga man berättar om, typ så här, men förr i tiden så gillade tjejer gillade svin förr i tiden. Man bara, va?
Men jag tror liksom ett problem med så här modern kvinnoroll som kan vara inkompatibel med kärlek är att, som jag känner igen mig själv i jättemycket, det är att man uppfostrar ofta som tjej idag till att vara liksom väldigt liksom duktig och kompetent hela tiden. Och att folk älskar en ju mer duktig och ju mer kompetent man är. Så ju mindre man ställer till problem, ju mer man bara är den här liksom kuggen i hjulet, ju mer liksom, man märker det så himla tidigt som barn, att mitt sätt att få kärlek är att vara kugge i ett hjul och som aldrig gnisslar utan bara rullar på, underlättar fallet. Det är väldigt många kvinnor som är så. Så man liksom får det väldigt mycket så här, bara, men det här är mitt sätt att få kärlek. Så liksom, speciellt så när man är kär, när man blir så att sinnessjukt kär i någon, då blir liksom ens automatiska sätt att tänka då, nu vill ju jag att den här personen ska älska mig, det är bara så här, då är jag så fucking smidig och lätt att ha att göra med och helt liksom så här, liksom bara
det är inte
en,
jag.
en otrolig samhällsmedborgare som är duktig och gör rätt och aldrig gråter eller krånglar eller bråkar. Alltså det är så här, för att man är så tränad in att det där är sättet att vara för att få kärlek liksom. För kärlek, det här är lite kontroversiellt, men det känns som att för mig så känns det här väldigt sant liksom, att kärlek handlar väldigt mycket om beroende, att man ska behöva den andra. Det är väldigt svårt att vara kär om man inte behöver sin partner alls. Så liksom, det är liksom någonting ganska, för man pratar ofta om detta som något negativt, att jag är beroende av den andra personen. Jag typ dör om inte jag är med den andra personen. Och att det skulle vara oattraktivt att vara så, för det är väldigt osjälvständigt. Men om man inte känner så, då finns det också ingen, liksom, då finns det också ingenting där.
Nej.
Liksom, det är väldigt svårt så, när man bara är två otroligt välfungerande kugghjul som klarar sig exakt lika bra själv. Så, varför ska man då fortsätta träffas överhuvudtaget? Det måste på något sätt vara så att...
någonting måste haka i någonting
att
annat.
Att jag behöver en annan människa. Jättemycket liksom. Om jag inte behöver den andra. Ja, du fattar.
Ja, ja, men det måste ju också vara typ så här. Jag vill ha en annan människa med risken att den inte vill ha mig.
Ja.
För det är att ta ett steg i en riktning. Mm. Det blir så att stampa på samma ställe att inte behöva någon. Man måste in i det okända, man måste in i mörkret. Och sen så kanske den andra personen möter den där. Och liksom, vinsten till alla kvinnliga incel som lyssnar är att det blir mycket fetare än innan, om det blir fett. Mm. Men det finns ju också, nu kommer ju vara smärta. Jag tror det problemet är att man inte vågar ha smärta. Ja, och att man blandar ihop smärta med patriarkatet. Alltså patriarkatet kan man borde motverkas politiskt av typ... på politisk nivå liksom, helt så här, vad heter det, jag kommer inte på det ordet, när någonting är praktiskt politiskt,
att det typ finns realpolitik eller vad menar du?
Ja, att det finns liksom att man kan, men liksom emotionellt, det är som att man tvingas till sitt eget fängelse att få vara nära någon annan människa. Nej, men jag menar inte att skryta, och jag kommer säkert bli hatad eftersom jag nu hatad. Men jag är alltid jättejobbig i relationer. Men det tror jag att jag är, om jag ska analysera mig själv. Just för att få uppleva liksom en ny nivå av närhet. Alltså, liksom försöka hitta min egen själ. Och då finns det en chans att den andra personen ska visa sin egen själ.
Mm.
Så man kan gå ner i en jävla dy ihop. Gå ner i dödsriket lite.
Mm.
För där uppe är det ju liksom bara... Det är bara typ ett... Det är typ som sats. Alltså, eller ett yogapass. Eller, det är så fungerande och ensamt.
Visst.
Tips.
Mm. Bra tips. Gå ner i dödsriket.
Men ska vi prata lite om vårmodet?
Ja!
vad är dina bästa fem sen? Eller vad heter
ja,
vad
är dina det? Det är lustigt att jag har, precis när du sa att du skulle prata om vårmodet, så tänkte jag så här, men bestämde jag vilken stil jag ska ha i vår.
Berätta!
Och det bygger på att jag äntligen läste ut Sniglar och snö av Agneta Pleijel.
Mm.
Och då finns det en scen där hennes mamma, Si, heter hon i boken, som är typ 85 år, går och har ett sista möte med hennes pappa när pappan ska dö. Och det här var väldigt gripande, men det som också grep mig var mammans stil då. För då var det så här, min mamma kom in och hade på sig en trenchcoat med ett hårt åtdraget band och en röd basker.
Direkt
lämnade jag appen där boken var, gick in istället och började kolla på trenchcoats. Men jag kommer ha en svart trenchcoat, för att jag passar inte i de här jordfärgerna, va?
Nej.
Så jag kan ju tyvärr inte använda beige och sånt överhuvudtaget, även om jag tycker det är väldigt snyggt. Men jag kommer ha en svart trenchcoat och en röd basker, och kanske också en basker i en annan färg, kanske en gul. Det var min... Alltså, baserat på den här tantens stil då i...
Ja.
Vad tror du om det?
Men,
så finner jag mig att inte ha midja i mina plagg.
Ja, men alltså,
jag bara valsat omkring i de här fucking tälten nu. Hela liksom...
Men
jag
det du säger nu är så intressant. För jag har mediterat över vårmodet.
Mm.
Okay, jag kommer säga något sjukt. Mm. Jag skojar, kanske inte så sjukt. Men grejen är att det som är tillbaka, det är ju att vi spanade ju, vi sa ju att 80-talet är tillbaka, och det är det. Men vad är egentligen 80-talet? Vad är 80-talet, Liv? 80-talet är 50-talet.
Mm.
Så 80-talet är midja.
Ja. Oh.
För att jag kollade på Oscarsgalan, eftersom jag har extremt mycket ångest nu för tiden, jag vaken hela nätterna, så därför kunde jag se Oscarsgalan. Och då så såg jag alla kläder, röda mattan. Och de flesta har ju inte, de har ju inte liksom det senaste, utan de har det näst senaste, vilket är helt okej och snyggt, och ofta någon slags 90-tal vintage uppdatering och det är verkligen ute till exempel med rosa och puffigt och sånt där. Men vissa är där. Och, men det, vissa har liksom helt habila, axelbandslösa satinklänningar. Vilket var inne förra året och sådär. Men inte, jag menar spagettiband på satinklänningar och sånt där. Men en person stod ut. Och det var Jennifer Lawrence. Som hade en Dior-klänning som var marinblå med vita prickar. Någonting som jag aldrig, jag trodde skulle endorsa. För det är den här, jag har väldigt svårt för den här sexistiska Elsa Billgren pinup-stilen som är, eller som, jag gillar sjömän-stilen, typ så. Jag vet inte vad den
The Graveyard Where Punks Go to Die kallas också den stilen.
Ja, den är helt fruktansvärd.
Det är ofta att man har varit punkar så blir man den stilen.
Ja, man blir liksom en, jag kanske en punkare som får barn och jag har sån typ en vintage klänning med midja. Men den här liksom var, det var ju Dior, så det var ju mycket vackrare än your average vinterklänning. Vintage klänning. Men grejen är det kändes fräscht. Och det finns ju en annan grej som är väldigt så, det är till och med folkligt nu, och det är att ha så här capribyxor.
Ja.
Och det är också 50-tal. Men dock tycker jag att man ska passa sig för att ha ett ballerinaskor. Jag tycker det är debilt, så jag vet inte om man kan ha det istället. Jag hatar också Converse. Jag hatar rockabilly-stilen. Så jag menar liksom, kan man säga den kanske franska versionen av 50-tal, alltså typ Bonjour Tristesse-stilen, eller liksom, eller typ den italienska Sofia Loren-stilen, men inte den här brittiska eller skandinaviska, den här typ att man tar schack och bor i Göteborg och har sån klänning på sig, utan mer, ja, men till exempel som du beskrev, kanske som Agneta Pleijels mamma, bra material, en trenchcoat med midja och basker. Någon tycker det är väldigt snyggt som jag såg på mitt barn också.
Jag går upp hennes klänning nu. Gud vad fin. Wow. Mm. Måste säga, är det en axelbandslös? Eller har den en hon har liksom en sjal runt axlarna. Gud vad fin.
Men visst, det känns det nytt.
Verkligen.
Men jag såg på mitt barn, för hon hade, vi ärvde en massa kläder, inte för att skryta, men då hade hon en klarröd halskrage mot en marinblå jacka. Det är också väldigt fint.
Verkligen.
Som de här liksom rött och blått ihop kanske. Visst. Och vitt.
Just det.
Gött, eller alltså härligt va? Rött, blått och vitt. Som trikoloren kanske.
Jättehärligt, jättefint. Precis som, ja men exakt. För det var fan det jag tänkte med att ha en röd basker. Jag bara fan, jag ska direkt köpa det. Precis.
Jag har ju väldigt ofta vita sommar. Jeans. Jag tycker det är väldigt snyggt.
Vi har bara en månad på oss att ha vår stil.
Sen är det ju liksom en månad.
En ny sak igen.
Ja, då blir det hett om öronen för vår podd. Då måste vi sammanfatta sommarstilen. Jag tycker det är fint med fyrkantiga skor, vill jag säga också. Fast du menar.
Mm.
Alltså, när nosen är fyrkantig.
Mm. Just det.
Det är fint. Men okej, men vi kanske ska säga tack och adjö.
Mm, det gör vi. Tusen tack för att ni lyssnar. Ha det så bra.
Tusen tack. Erik Rosén är här, det är därför.
Mm. Du är distracted.
Han sa att killar skulle ha korta shorts, men det tänker jag är för... Alltså,
nej, det tror så, jag, så, tror, det tror nej, jag verkligen tror, på.
Du tror det?
Absolut. Men, I'm intrigued av den spaningen. Absolut.
Ja, men så, tjejer alltså, och bögar gillar väl det, men gillar killar det?
Nej, men det spelar väl ingen roll vad de gillar, för det kommer att vara modernt. Okay. Eller hur menar han då, korta vida shorts? Kan du fråga?
Är det korta vida shorts, Erik? Nej, typ korta tajta shorts med hög midja.
Jag tänkte korta vida shorts är snyggt.
Ja, ah, det låter snyggt. Det låter snyggt. Okej, okay, ja, men vi får se hur det blir med det. Mm. Det är spännande. Okej, men vi hörs om 2 veckor och tack för att ni har lyssnat ännu en gång. Underbara lyssnare.
Tack. Puss och kram, hej då.
Puss, puss, hej.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.